Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Daniel Redgert är mannen som plötsligt var en självklarhet i svensk media. En helt vanlig kille från Västerås beskrevs som PR-geniet och fick makt genom sin roll som PR-chef på Hanna och Amandas bolag Perfect Day Media. I och med det här tog karriären fart och hans egna personliga varumärke växte sig allt starkare. Han har programmet Idol Extra, släppt självbiografin Vem fan är han? Och driver den egna PR-byrån Redgert Koms. Han har podcasten Redgert Dits med Margot Dits och är ständigt aktuell. Men Daniel har också berättat om sin egen osäkerhet för sitt utseende och berättat om sin hårda kamp för att ta sig från Västerås till den innersta kretsen kring Stureplan. Nu när han har lyckats, är han lyckligare? Varför blev han plötsligt en snälla Daniel? Och vem är egentligen Daniel Redgert? Varmt välkommen till podcasten Ofiltrerat med mig, Sofia Peterfia Ståhl.
Wow, alltså man blir alltid så här, det känns läskigt hela kroppen. Det liksom, det nervigt.
Vilket då?
Nej, men att någon berättar om en sådär.
Mm.
Att sådär, att det där är någons bild av mig.
Ja.
Och kanske ganska många människors bild av mig. Jag vet inte om det där är bilden jag vill ha.
Vad är det som stör dig med den bilden?
Nej, men det är inte bilden i sig. Det är väl bara att någon har en bild. Jag vill egentligen bara stänga mitt skafferi och typ så här släcka. Och där vill jag sitta resten av mitt liv.
Men är det verkligen så? För att så här... Okej, okay, som en följare då. Mm. Om jag har liksom, så här, helt plötsligt dökt upp i alla människors flöden.
Mm.
Och så roligt då att det är så här, titeln på din bok, Vem fan är han? Mm. För du kom ju upp som gubben i lådan verkligen. Mm. Och då får man väl kanske intrycket, nu talar jag för massa människor men också jag själv, att så här, oj, du gillar verkligen rampljuset, du vill synas och höras, du älskar det här. Alltså att vara i centrum typ.
Ja.
Är men, det så?
Ja, så har det ju varit under väldigt många år. Så har ju det varit någonstans självända, eller så här, destinationen i allt man har gjort och presterat och jobbat mot. Men sen så gjorde man ju där en sväng då. Mycket samband att jag började på Perfect Day och fick utrymme att vara i så här sociala och digitala kanaler. Började podda, var lite kontroversiell i många ögon. Fick lite rubriker, jag hade en intervjupodd, den tackade med. Intervjuade kända personer och fick dem att säga konstiga saker om typ sex och pengar. Och kunde götta mig när man vaknade på morgonen dagen efter. När ett avsnitt hade släppts och gick in på Expressen och Aftonbladet och kollade vad som hade skrivits.
Mm.
Men det där är totalt borta. Alltså jag bryr mig så lite. Jag vill jättegärna ha erkännande för det jag gör och mitt jobb och att det går bra. Så. Men att så här, vara någon provokatör i så här, sociala mediesvängen känns så jävla tröttsamt. Jag vet inte riktigt... det är så här, jag tror inte man kan säga till någon människa som har sug efter att få göra det och att få det utrymmet. Av olika anledningar. I mitt fall så var det ju att jag kom från... min skoltid var inte det jag ville att den skulle vara. Jag fick inte utrymmet att liksom prata och göra mig hörd och att folk skulle lyssna på. Alltså folk lyssnade inte på mig i skolan. Liksom.
Mm.
Och där uppkom ju någonstans mitt behov av att så här, få en plattform.
Mm.
Och jag tror inte att man kan säga till någon att... Så här, det där är ingenting att ha, utan man måste få uppleva det själv. Och någonstans så fick jag göra det. Jag fick min lilla tid där på sociala medier. Och insåg ganska snabbt att det inte gjorde mig speciellt gladare eller lyckligare för det.
Nej. Var det lite, var det som en svår process att gå igenom? Eller följde det sig naturligt ju mer tiden gick?
Att sen göra...
Att du hittade så här att okay, det här blir inte jag lyckligare av. Det här är kanske inte som du trodde att det skulle vara.
Alltså det sker väl lite successivt. Och man bara så här inser mer och mer att så här, vad är det här? Och så tror jag att jag har sett så många så här exempel och fall på människor som har fastnat lite för mycket i det där. Och Bianca Ingrosso, din gamla gäst. Hur vuxna människor lever och verkar i sociala medievärlden, har konflikter med varandra i sociala medievärlden, tjänar pengar på sociala medier. Jag är all for att man ska tjäna hur mycket pengar som helst. Men det blir ju väldigt endimensionellt på något sätt. Det är inte så mycket mer än det man ser. Vilket inte liksom driver mig. Jag behöver en större utmaning än att så här, jobba med mig själv och liksom synas själv. Förstår vad jag menar?
Mm. Jag tror det.
Jag tror, ja. Nej, men för det är väldigt speciellt. Alltså sen, jag får nog när det handlar för mycket om mig själv.
Mm.
Och det var väl det jag kände ett tag, du vet. Så här. Och sen så öppnar man ju upp för så mycket kritik. Och jag är kan ta kritik och uppmanar folk till att liksom gärna ge mig konstruktiv kritik, folk i min direkta närhet. Men när det, exempelvis när vi körde Idol på, det var ändå 4 linjär tv, det var väl i alla fall 500,000 tittare på eftersnacket. Och sen direkt gå in på Twitter och se så här, människor som sitter, jag vet inte vart de sitter i sina tv-soffor och bara så här, skriver massa saker om mig, en person de inte känner, eller liksom så här, de har ingen aning om vem jag är, varför jag står där och varför jag ser ut som jag gör, och du vet, så alla de där obefogade kommentarerna. Och då säger man, gud, varför ska jag sätta mig för det här, jätteonödigt, när jag liksom bara kan ha det göttigt med mig själv och mina vänner och min liksom direkta närhet. Så det kanske var mycket efter Idol jag bara så här, det här är ingenting för mig. Alltså min högsta dröm var att bli så här, en TV4-kändis.
Typ Nyhetsmorgon eller...
Ja, eller bara så här... Du vet, jag har alltid älskat som TV4-kändisar. För de så här, lever över generationsgränserna. De bara är alltid där, du vet. Man slår på tv och där står Gry Forssell 15 år senare. Liksom. Från när jag första gången såg henne, när jag bodde i Västerås och åt liksom fläskfilé och BM med mina föräldrar en fredagkväll framför gladiatorerna. Det har fascinerat mig skitmycket hur någon liksom kan bara så här, leva kvar i någonting. Men... Det är så här, kan jag inte tänka mig något värre än att ställa mig liksom på en sommarkrysset scen och så här, lösa korsord typ. Alltså det är nej.
Men hur, så här, för du är uppvuxen i Västerås och hade då en jobbig uppväxt av olika anledningar.
Det var ju inte total mörker, måste jag också bara så här, poängtera. Jag hade det jobbigt lite med mig själv och jag hade det jobbigt i skolan. Men jag hade alltid haft jättebra föräldrar, jättebra syskon, familj, så.
Mm. Men det var någonting i dig som ville liksom dra dig mot den här kändisar och glamouren och Stureplan och bloggarna och så. Det var någonting som verkligen lockade och drev dig dit. Sen när du väl började få kontakt med det, att du började så här, din verklighet började förändras lite grann, och sen han och Amanda hörde av sig på Facebook eller här, att du började komma in i den här klicken. Vad hände med dig då, som människa och person?
Ja, men jag var ju så jävla glad. Alltså, i början var jag bara, wow, att det här hände mig. Men någonstans har jag alltid, så här, i hela mitt liv har jag vetat vad som kommer här. Alltså, jag har sett mitt liv i backspegeln redan. Jag vet precis, jag visste att jag skulle flytta till Stockholm. Jag kommer hamna med vissa människor. De kommer leda mig vidare till de här människorna. Och sen kommer det leda mig hit. Så det var ju ingen överraskning, men det var ju väldigt roligt.
Vad menar du nu? Du är synsk.
Ja, men så här, jag har ju gått till lite spå personer och de säger att jag är som en öppen bok, alltså man kan se rätt in i mig, vilket betyder att jag också då har en förmåga. Men jag sitter ju inte med mina tarotkort och spår mig själv, men däremot så har jag någon så här inbyggd bara så här känsla för, eller inte känsla, men jag har bara sett livet, och jag tror att Det jag har sett kanske också är en effekt av att jag redan har bestämt mig. Jag menar, jag tror jättemycket på så här tankens kraft, att man kan visualisera sig vad man vill ha och sen så bara bestämmer man sig för det, så händer det. Så jag vet ju inte liksom varför det, om det är att jag om det är att jag är synsk eller om, att det, är, eller om det är att jag redan liksom besitter den här tankens kraft då och har bestämt mig och därför kommer det bli som en självuppfylld profetia.
Mm.
Men jag har sett mitt liv hända, vilket är skit soft. För du vet, man kan inte sit back and relax, men man kan någonstans vara så här, ha en viss inbyggd grundtrygghet om att det kommer att lösa sig alltid. Och det är därför jag liksom har vågat. Sen så är det ju så här, den geografiska förflyttningen från Västerås till Stockholm är 50 minuter med tåg, så det är ju inte så här ett jättestort kliv på så sätt. Men liksom mentalt att vara redo för ett eventuellt nederlag, det är ganska stort om man men så här, jättejobbigt att försöka ge sig ut efter en dröm och sen så kraschar allting. Men jag har ju då alltid vetat att det kommer lösa sig, så därför har jag alltid liksom vågat orkat. Men sen så kom jag hit och alltså fast besluten är så här, men det här är min värld, jag kommer ta min plats i liksom den här mediesvängen, och hur jag än gör, det får vi se, men det kommer gå. Sen så följde några så här skittuffa år rent så här arbetsmässigt. Jag har jobbat så jävla mycket. Så allt i restaurangarbete, en gratis jobb för att få en fot in i branschen, skola på distans, så här, olika så här, projekt, medieprojekt som man hoppar på, som man vet så här, jag kommer inte tjäna några pengar på det här, det är ingen som bryr sig, det är liksom bara för att jag ska kunna ha någonting att sätta på mitt CV.
Mm.
Var liksom chefredaktör på en nättidning som heter Raider Magazine, som behandlar liksom populärkultur, mode, allt för det. Och det var ju en hipstertidning som folk på Spybar läste. Men jag visste så fan, det här är någonting jag kan göra. Det, liksom, det här är i min direkta... Liksom, den här kan jag plocka ner och liksom sätta mig här. Och liksom, bara för att få någonting på CV. Mm. Jag gjorde liksom alla de här grejerna. Och det var liksom i 5 års tid någonstans. 6 års tid innan Perfect Day hörde av sig. Så jag menar också att det blir så himla fel. Alltså, det var mycket anledning till att jag skrev den här självbiografin. Vem fan är han? Mm. Eftersom att det var så här... När jag började synas lite och jag kände att det var jättegött, och han och Amanda la upp bilder på mig och jag var jätteglad för det. Men det var ju så, det blev till slut när folk började ifrågasätta, men fan är du, varför sitter du där? Man bara, men jag har jobbat fucking jävla mycket för att sitta här, så håll käften allihopa.
Mm.
Nu lät jag ganska osympatisk, men, ja, men det var, men det jag kände där och då. Ja. Liksom så. Mm. Så det var väldigt tvådelat att väl liksom börja få lite uppmärksamhet. Kul, för att man äntligen hade lyckats. Och tråkigt eftersom att folk var taskiga.
Alltså folk runt omkring dig som du träffade i den här bubblan?
Nej, min flashback. Folk...
Ja, okej. Aha.
Så här långa trådar och jag sa bara, men gud. Sen hade jag alltid haft det som en... Jag tyckte det skulle vara kul att få med på flashback någon gång. Alltså det sticker jag inte till stolen med. Det var ju goals att ha en flashback-tråd. Men sen när du vet, det började bli så här... Folk hoppar på hur man såg ut och liksom... ens existensberättigande i liksom ett sammanhang. Jag var så bara, men gud, folk, hur har ni tid?
Nej, det är ju väldigt fascinerande. Man förstår ju inte riktigt. Det där är ju en helt enorm diskussion.
Ja, gud, ja, gud.
Men så här, då när du kom in... För jag tror att många kanske följer, som du säger, dels så tänker man att så här, helt plötsligt satt du där en dag och du hade tur, typ.
Mm.
Medan din väg har ju varit lång och du har arbetat dig dit väldigt målmedvetet och varit driven och arbetat dig fram. Men sen också det här med att idag så upplever jag att väldigt många vill ha kändisskap, uppmärksamhet, massa följare. Man ser liksom massa bilder och goals i sociala medier.
Mm-hmm.
Och så ser man bara det som är härligt, perfekt, ytan, det underbara.
Mm.
Och jag tänker att du är en väldigt bra person som har varit inne i väldigt många sammanhang. Så kan du inte berätta lite om verkligheten? Vad är det som egentligen pågår som inte följarna får följa med på?
Ja, men det kan jag också säga. Det går väl också en trend i parallellt med att folk ska liksom dela med sig av the real deal. Men där kan jag tycka att även den verkligheten känns så konstruerad ibland. Eller att den är så här, absolut, du har haft det jobbigt, men det kan inte mäta sig med liksom vad vanliga människor inom citationstecken liksom går igenom. Men ja, alltså det är klart att det finns två sidor varje mynt, och jag har haft tufft att ha det än idag med jättemycket saker. Och liksom, just nu idag fysiskt mår jag skitdåligt. För att jag har så mycket så oro i kroppen just nu. Som egenföretagare, gud, man har massa anställda, ska betala löner och liksom, sådär. Men någonstans, jag känner mig inte rättfärdigad att klaga över det idag. Jag menar så här, jag har mitt bagage och det har varit jobbigt absolut med många saker i livet. Men jag kan också bli så jävla trött på folk som ska klaga för mycket och att liksom absolut, livet kan vara jobbigt på andra sidan Instagram. Men det har det jävligt gött ändå. Alltså förstår ja. Vad jag menar? Jag blir så här, fan, man ska inte hålla på och klaga för mycket.
Nej. Men då, det som jag mer var inne på var så här, hur ser det ut i verkligheten? Du som träffar kändisar, influencers. Mm,
du menar liksom branschen?
Ja, så. Exakt. Hur, så här, om man bara då sitter på andra sidan hemma och lyssnar och sen så har man ett gäng man följer och så tänker man, de lever det perfekta livet, allting är så underbart och härligt.
Mm.
Dit vill jag också uppnå. Och sen så tänker jag, du är ju mitt i smeten. Du känner typ alla, du är i massa olika sammanhang. Mm. Kan du berätta lite om ja. Så här, hur det är egentligen?
Det är väldigt vanligt. Eller så förstår ja. Du, så här, det är inte så att man går och reflekterar. Oh, här sitter jag med Bianca Ingrosso. Alltså förstår du, alltså, det är så här, jag tror att man utifrån så kanske man ser på ett sammanhang på ett visst sätt. Och ser det lite som ett så här... som övermänniskor som lever i någon så här parallell bubbla. Men man får ju aldrig glömma att de människorna ser sig själva oftast inte på det sättet, utan de ser sig själva på samma sätt som liksom vem som helst. Och lever också då i sin bubbla i förhållande till sina medmänniskor på samma sätt. Däremot så kan jag ju tycka då återigen att det är i den här bubblan så problemen man har och diskuterar och liksom när man pratar om utmaningar i jobbet och liknande saker så kan jag tycka att det är lite världsfrånvänt.
Mm.
Man kan ju inte ta det ifrån någon att ens största problem är att ens following kanske börjar, engagemanget börjar liksom sina, eller att man inte får lika mycket samarbetspartners längre, eller att man inte blev inbjuden på L-galan. Det är klart att man inte kan ta från någon människa att det är ens största problem. Men å andra sidan så är det ju ganska privilegierade problem. Så det kan jag tycka är mycket så här, gemensamt för den här världen, vad man liksom faktiskt diskuterar.
Mm.
Sen så kan det ju också vara så att man kanske inte vill lyfta sina djupaste hemligheter och problem för en fellow mediemänniska, såklart. Men det vill säga att den här världen är ju ganska härlig att vara i. Alltså problemen är inte så stora och folk är glada och folk är utåtriktade för att någonstans ha lyckats göra sitt namn i den här världen, så kräver det en viss social förmåga. Så folk är ju liksom ja, men, trevliga och många gånger intressanta, för många kommer ju också med ett bagage. Man har upplevt vissa saker och kämpat hårt för att få bli en del av liksom sammanhanget. Och då kanske man söker sig till en lite mer excentriska världen där man också har en plattform i Stockholm. Så det är väldigt spännande karaktärer här också.
Mm. För ett tag sedan så var ju du lite mer tankar med. Du var ju den här elaka Daniel, eller så.
Ja.
Och nu är du snälla Daniel. Ja. Du och Margot pratar mycket om det i den podd.
Mm.
Så vad var det som hände där? Vilket av det är en strategi? Vart är ditt riktiga jag?
Nej, men alltså, allt mitt riktiga jag är väl allt det där. Alltså, jag är ju så här, jag är gärna kaxig och liksom så här, ställer frågor rakt ut. Inte för att jag menar att göra någon illa, utan för att jag är så som person. Jag är ganska så här, oförsiktig och liksom säger vad jag tänker. Istället för att ja, men så här, många människor jag också upplevt i den här världen är väldigt självmedvetna och tänker två gånger innan man säger någonting, vilket jag har lite svårt med, för att jag har liksom aldrig behövt, det är aldrig någon som har sagt åt mig. Först när man skaffar den här podden och folk bara, men gud, så där kan du inte säga. Man bara, va? Kan inte? Varför inte det? Så har jag alltid varit hela mitt liv. Men samtidigt i det så har jag alltid funnits en annan sida, men just det formatet kanske inte gjorde den snälla sidan rättvis. Men jag är en väldigt så god människa. Jag vill egentligen bara så här, hjälpa mina medmänniskor. Mycket av anledningen till att jag orkar jobba hårt idag är ju för att så här, jag vill att alla i min närhet ska ha det bra. Alltså, skiter det sig så vill jag kunna så här, rycka in och bara säga, men vet du vad, du kan få bo hos mig, eller vet du vad, om någon i min familj blir sjuk och det inte går att få den sjukvården i Sverige, är ju min, så här, då vill jag kunna så här, fixa det utomlands. Så försöker jag mena alla de här liksom. Så. Men och sen är det också mycket så här, jag har haft jättemycket problem med själv med att komma ut. Det har varit kanske det svåraste i hela mitt liv.
Mm.
Och att paketera mig själv i någon, till någon liksom så här kaxig liten person som aldrig behöver liksom konfronteras själv med frågorna som jag ställer andra. Eller så här, hela intervjupodd-grejen var ju någonstans så jävla bra för mig, för jag kunde verkligen stänga in mig i mina frågor och bara vara den kaxiga killen utan att någon skulle... Folk hade fullt upp med att kritisera den personen för att faktiskt gräva djupare i vem jag var.
Så det var ett skydd för dig?
Ja, jättemycket skydd. Mm. Jättemycket skydd. en väldigt bra skydd. Alltså jag behövde liksom någonstans, jag konfronterades aldrig med vem jag var, utan bara med så här, varför är jag som fucking jävla idiot för? Alltså det upptog det mesta av folks tankekraft och därmed också kommentarsfälten.
Hur kommer det sig att det var så svårt för dig att komma ut då?
Jag vet inte. Jag vet fortfarande inte, men alltså så här, för att jag men sen det är ju också så här, folk i Stockholm som är för mycket så här, från Stockholm, så här, innerstad och liksom akademiker världen, de, det finns en större acceptans där. Jag menar bara att i Västerås, det är fortfarande, det är en stor stad i Sverige, men det är fortfarande en liten stad och en industristad till stora delar. Folk är inte så utbildade. Jag har inte sett så mycket, inte träffat så mycket olika människor, och det är så här, inget ont om det. Men det gör ju att man också, det blir mer, vad ska man säga, exotiskt. Mm. Eller det kanske, det är fel ord kanske, men jag menar bara,
man kan få en stämpel då, eller att du blir,
ja, men
liksom
man
utsatt.
Blir så jävla ensam om sin, för det finns inte jättemycket så här, framförallt inte gymnasiet så här, fanns inga öppna homosexuella där, och jag var inte den, var inte beredd att vara den första liksom.
Nej.
För man hörde ju,
det fanns alltså ingen öppen homosexuell.
Det fanns en, och det var liksom min granne, och det var gölen, bögen i det gula huset kallade man honom.
Mm.
Och jag bara, jag vill inte bli det.
Nej, såklart.
Alltså jag vill ju vara jag. Jag vill inte vara min läggning. Och sen så kommer jag ihåg när jag sommarjobbade på ABB, som är ju då ett ställe som gör, producerar olika saker. Jag stod i fabriken och jobbade och monterade reläskydd. Jag vet fortfarande inte vad de gör, men det var någon liksom box jag satte ihop med olika muttrar och skruvar. Och sen så hade vi fika typ 5 gånger per dag som man har där. Och vår så här, gruppledare Mona hade varit i Stockholm under Pride och sett 2 killar hålla i hand med sin man. Och sen så satt de där och pratade om det på fikan och skrattade. Alla började skratta när hon berättade det och såg lite äcklad ut. Och det tror jag så här, det satte sig så djupt i mig, så jag var så här bara, det är så här, det blir fru och 2 barn.
Ja, bara för att det passar.
Bara för att slippa det. Ja.
Hur tidigt visste du själv vem du var?
Tidigt. 14, 15 kanske. Så det var ju väldigt många år att hålla det hemligt. Skitjobbigt.
Men hur reagerade dina föräldrar?
Jättebra. Ja. Jättebra. Alltså det var ju mer, det var en större grej för mig än för dem, såklart. Så man önskar att man kanske hade varit lite tidigare. Men sen är det också så här, vad fan, det behövde ta den tiden det tog. Och det fick det göra.
Känner du att du så här, jag borde ha berättat det här tidigare nu när jag har så många följare och personer som vet om jag är, för att typ vara en förebild för andra i samma situation, eller?
Jo, absolut. Och kanske prata om det ännu mer. Jag är fortfarande så, jag tycker det är jobbigt. Alltså jag tycker att det är jobbigt att sitta och prata om det här nu. Jag tycker att det är jobbigt att sitta hos frisören och du vet så här, ja men träffar du någon då? Då säger jag, nej det gör jag inte, fast jag är i ett förhållande. Jag har liksom varit i 3 år.
Ja.
Att jag liksom ljuger för människor för att jag tycker det är jobbigt. Och det jobbar man ju på hela tiden.
Det här kanske är en jättekonstig fråga, men så här, din partner då, tar han illa upp för att du inte typ vågar stå för din relation? Eller hur blir det?
Ja, men jag står ju i vissa så här forum, så står jag med Margot i podden, kan jag prata om det hur mycket som helst. För det är ju så här, det är bara vi. Det är vi och mickar. Och sen så ser man ju inte de andra på andra sidan. Men ibland så märker man, du vet exempelvis, fan, gör man någon sån här, någon intervju och sen är det så här, faktaruta, familj, mamma, pappa, 2 systrar.
Du säger inte att du har en partner?
Nej, men för att jag, i vissa fall, jag har inte klarat av att säga det till journalisten. Jag vet inte om, jag går ju tror att journalisten är en böghatare.
Men det sitter alltså så hårt inne i dig.
Ja, det är det.
Det är ju helt fruktansvärt.
Nej, jag vet. Och då bor jag ändå i, så här, verkar i en väldigt liberal medievärld i Sverige. Så.
Fan vad jobbigt.
Det är skitjobbigt.
Ja, men så,
och då
det
tänker
ju
jag på alla där ute som inte liksom lever i en sån värld. Det är ju fruktansvärt. Fan, det kanske det här borde engagera mig.
Jag tror det. Min syster är homosexuell och har en fru och 2 barn. Och det har jag tänkt några gånger att så här, gud, det här vill jag typ berätta om, bara för att för mig är det så självklart, men jag vet inte hur jag skulle säga, bara så ni vet, min syster är homosexuell. Alltså,
för man vill inte vara den heller, som är bara så här, bara för att hon är homosexuell så ska du uppmärksamma henne.
Exakt. Alltså,
det är jättekonstigt också.
Samtidigt som man vill visa att så här, I love it. Det är fant- ja, men också ja. Så är det så alltså det är ju så så självklart, så att det är så här, varför ska jag uppmärksamma det här, men man är, vill ändå så här göra det på något sätt eller prata om det,
för
det är
ju inte alla. Jag tror det behövs alltså, även om det är konstigt det. Så här.
Fast kanske lättare för dig att prata om det än för mig som så här, ja, min syrra.
Ja.
Alltså du, ja. Men så här, jag tror att det är jätteviktigt om att du pratar om det.
Jag tror också. Framför
allt kanske för de som sitter där och så här, är i exakt samma situation som du har varit i så många år och tycker att det är så jobbigt och vet inte hur de ska göra.
Ja, alltså,
vågar
verkligen.
Inte komma ut eller så.
Verkligen. Så här, jag är ju också, det här kanske är konstigt, men jag såg något YouTube-klipp. Det finns någon, hon är någon svensk, inte svensk, hon är någon institutionell, hon är kändis, hon är skådis, lesbisk, som har typ en show där hon hjälper, eller hon är typ med unga människor och hjälper dem komma ut. Alltså du vet, hon är med vid bordet där den ska liksom konfrontera sina föräldrar och berätta det här. Som är skitstark. Alltså nu kommer jag inte ihåg vad den här heter. Men det hade varit kul att göra en liten svensk version av det.
Verkligen.
Nej, men sen, kanske det är jättekonstigt. Det är som att så här, man ska så här, göra kommers på liksom, folks liksom, jobbigaste stund i livet. Men jag tror ändå att det kan vara...
Man hade ju önskat att det inte skulle behövas.
Nej.
För att det ska vara så självklart att man kan säga, det här är jag, så är det. Och alla bara, ja men fine, det visste vi redan. Eller det är väl självklart, det är inga konstigheter. Men tyvärr så är det ju inte riktigt så det ser ut i Sverige och världen.
Nej, och jag tror att man kan behöva det, liksom, tryggheten i att ha det direkta stödet efter. Alltså förstår du? För att jag menar bara så här, det är jättejobbigt att säga det här. Man vet inte riktigt hur det kommer tas in. Föräldrarna eller vem du nu kan vara kanske behöver lite tid för att processa det. Det är väldigt känsligt, liksom, deras direkta reaktion efter, och då vill man kanske ha någon och bara så här, luta sig mot där. Och föräldrarna är oftast de man först kommer ut för. I mitt fall var det de sista jag kom ut för, eftersom att de är typ de viktigaste människorna för mig, och de sista jag ville skulle liksom avvisa mig, även om jag någonstans innerst inne visste att det aldrig skulle hända. Men jag vet inte, det är svårt.
Men hur gjorde du när du väl skulle ta steget och komma ut? Nej, och kände...
Det var så dramatiskt.
Ja, vill du berätta om det?
Ja. Nej, men jag var i Shanghai. Jag tror vi var där för att mamma fyllde typ 50. Du vet, någon sån där resa man gör. Och vi satt och bråkade mycket i alla familjen på den tiden. Vi syskon, jag har två systrar, yngre systrar, delade rum. Mina föräldrar delade rum. Vi skulle ut och äta middag. Och det var typ så, min minsta, eller yngsta lilla syster, vi bråkade allihopa, du vet. Hon visste inte vad hon skulle på sig. Det var en så här larvigt bråk, och du vet, alla, och mamma blev ledsen för att alla bråkade och vi skulle ut och äta. Och då kommer jag bara, det bara, hela jag bara brast. Alltså jag bara gick sönder, jag gick liksom 1000 bitar och bara började gråta som jag aldrig gjort liksom. Och det är ganska, du vet, hela, det var skyskrap och så här Shanghai i bakgrunden, det var kväll. Och bara så här, i 2 timmar så låg jag bara låg på golvet och grät, och mina föräldrar bara, what the fuck, alltså så farligt var det inte. Du vet, det var ju bara lite kläder vi bråkade om typ, så och så liksom satt jag där liksom, alla gick ut, pappa satt kvar, och så typ så låg jag i hans knä och bara grät, och han bara, men vad är det? Och du vet, jag hade liksom orden på tungan, längst ut på tungan. Men jag kunde, alltså i 2 timmar, jag bara liksom, jag kunde inte. Och till slut så sa jag det bara liksom. Och det var ju liksom lugnt.
Ja.
Men jag hade ju hållit i 15 år, så det är ganska, du vet, det är så här jättekonstigt. Och sen så var han så bara, nu måste du berätta för mamma också. Jag bara, kan inte du göra det, du vet. Ja, så kom hon in och hon var så här, innan jag ens sagt någonting, hon bara, jag vet, Daniel. Jag vet, jag har alltid vetat.
Ja.
Det är någonting med mammor.
Hur kändes det då? Att hon
varför
sa så?
Varför kunde du inte sagt någonting? Men alltså så.
Ja.
Nej, men så. Jag blev glad. Alltså, för att många säger det så här. Typ så här, mammor vet alltid. Och det hade varit jobbigt om min mamma inte hade förstått. Så det var jätteskönt. Så gick vi ut åt middag, allt var bra. 24 år gammal, ändå ganska gammalt.
Hold up. What was that?
Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey everyone, I'm Craig Robinson, co-host of the Ways to Win podcast, alongside my good friend John Calipari. I've been on the go recently, Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Treat mom to healthy, glowing skin with Osea's limited edition skincare sets. Osea has been making clean, seaweed-infused products for nearly 30 years. Their Golden Glow body set includes 3 clinically proven bestsellers for smooth, glowing skin, while the Glow and Go facial set provides spa-level results at home. Both sets come in giftable boxes with savings up to $48 and free shipping for a limited time. For 10% off your first order site-wide, go to oseamalibu.com and use code MOM.
Ja, men det där är ju så... Alltså jag tänker att det ofta händer så i livet. Nu kanske det är... Jag ber om ursäkt med en dålig jämförelse. Mm. Men jag säger, ibland så har man ju saker som man kanske bär på, eller så här, mindre eller större. Mm. Som också är så här, det blir så stort för en själv. Och sen när man väl berättar eller vågar så här, öppna sig eller vara helt transparent och ärlig, så börjar jag... Aha,
var det okay. Bara det?
Var det bara det här?
Jag vet. Nej, men det är väl gemensamt för... För många av ens liksom problem och saker man går kring och tycker och tänker och känner kring.
Mm.
Man måste bli bättre på att prata om saker, tror jag.
Mm. Hur är du uppväxt där? Är det så här självklart att man pratar om allt, man gråter fritt, man tar konflikter hur som helst?
Mm, alltså, det är väl lite båda. Jag har ju som sagt då, min mamma som är från Brasilien lite mer... Vi är ganska lika. Vi är... kort stubin och lite så här passionerade, eldiga, säger vad vi tycker, men sen så andas det. Pappa är liksom jättelugn från Sverige, kanske inte pratar så mycket om känslor och sådär. Mm. Även om han är de är världens bästa båda två, men så är det ju väldigt så här delat. Men jag tror att vi kanske anammat mer liksom den svenska, lite tyst. Man pratar inte så mycket om sina problem och lyfter inte dem.
Nej.
Utan man bär med sig dem liksom själv i sitt eget huvud.
Stänger in.
Ja, men lite så. Och det tror jag också är en vanesak. Du vet, så här, man bara så här, om man aldrig blir ifrågasatt hur man lever sitt liv, så kommer man ju aldrig förändra det. För det är liksom den liksom man kommer... blir man aldrig ifrågasatt, så kommer man aldrig någonstans att omvärdera och förstå att man kanske kan leva sitt liv på flera sätt.
Mm.
Jag hade kanske föredragit att man pratat mer om saker, liksom lyfter saker på direkten och säger vad man går och tycker och tänker kring. Men så, det var inte så.
Nej. Och det, som du säger, det är lite typiskt svenskt. Vi blir ju uppfostrade i samhället att det är så. Så fort man gråter när man är liten, så bara, shit, det är så, nu tänker vi på något kul.
Ja, men verkligen. Man väl så låter du mig gråta.
Ja. Hur... jag läste någonstans så här. Jag har ett citat som du har sagt.
Kul, mardröm. Vad är det?
Så här. Jag är så jävla hård mot mig själv. Varje vaken timme är jag fastklistrad vid datorn eller telefonen. Ja. 6 gånger i veckan ska jag träna också. Mellan det får jag inte äta bröd eller pasta, och jag måste vara i säng innan midnatt. Just idag skiter jag i det. Idag ska vi unna oss.
Mm. Men så är det typ.
Det är så ditt liv ser ut.
Ja.
Ja.
Idag ska jag unna mig, dock också har jag bestämt mig efter här. Då ska jag äta vegansk bulle från Pepstop.
Wow.
De är så goda. Men, ja, men så är det. Och jag gillar det. Alltså, jag älskar det livet. Jag känner att jag liksom uträttar saker och är på väg mot något större. Jag älskar att jobba, älskar att träna, älskar att ha kontroll. Jag behöver sova för att orka. Så. Men sen så ibland så kan man ju kanske chilla lite grann.
Men du känner inte att det blir liksom för inrutas, för strikt och allting, så att du glömmer typ att leva? För att man är så upptagen med att skapa och designa sitt liv och åstadkomma saker och så här, lite fylla upp, leva upp till den här illusionen av någon som är framgångsrik. Mm. Att det blir så tajt med allting, att man ska effektivisera livet, som Isabella Löwengrip ofta återkommer till. Att så här, men, kommer man ihåg att leva då?
Ja, men jag tror att man behöver, för att kunna leva så behöver man ramarna, för att annars går man sönder. Om inte jag tränar så mycket så mår jag jättedåligt, för att jag får så mycket energi, så jag måste liksom döda min kropp varje dag. Jobbar jag inte mycket, då blir jag orolig för att företaget inte går bra. Men sen, varifrån jag jobbar, eller liksom, vill jag ha sovmorgon för att jag ska gå ut och festa en hel natt, då kan jag ha det. Men det är för att jag har de här ramarna för att må så bra som möjligt.
Mm.
Och ändå liksom komma framåt i karriär och allt vad det är. Jag är jättebra på det. Jag ska nog spontant åka till liksom London över ett dygn på torsdag för att liksom typ gå och åka och festa. Alltså, jag är massor av sånt där. Men det är någonting jag lärt mig på sista tiden också, att prioritera kompisar och liksom familj. För att jag har varit väldigt ofokuserad på det. Och jag har så här, vissa människor som jag älskar har jag inte träffat på så här 10 år. Alltså, förstår du? Så
det var karriären för allt.
Karriären för allt. Alltså, jag kunde inte göra någonting annat än att jobba. Men det har jag liksom helt... Så jag skiter i det där jävla eventet på kvällen som skulle kunna vara bra för mig, för där skulle jag kunna träffa de här potentiella personerna, för jag ska träffa min äldsta vän. Alltså, så där tänker jag idag.
Vad var det som fick dig ändra den prioriteringen?
Jag tror jag blev äldre. Jag insåg att jag inte ville vara ensam liksom, i livet. Hur mycket man än jobbar så... Eller så jag insåg också att jag jobbar mycket för andra. För att andra ska ha det bra. Jag har ju en dröm om att så här, köpa ett jättestort hus där alla kan bo. Så här, kompisar, familj, alltså alla ska kunna bo där. Och ha det skitbra. Och gärna på min bekostnad ifall jag kan det. Men det kräver ju att... Så här, dels att jag skaffar så mycket liksom, pengar att jag kan köpa det huset vi alla kan bo i. Men också att jag då... har en familj och vänner och liksom sådär som kan bo där.
Mm.
Så någonstans insåg jag att jag behöver göra de här parallella resorna, annars kommer jag bli jävligt ensam och miserabel mot slutet.
En annan grej som du har pratat en del om är ju att du har haft stora komplex och att du har haft jobbigt med ditt utseende. Mm. Eftersom vi får höra så mycket om den kvinnliga aspekten, att så här, man har komplex, man mår dåligt, man känner att man inte är tillräckligt, så känns det viktigt att du som man pratar om det.
Mm.
Kan inte du berätta hur du har upplevt alltså, så här, pressen på att vara kille? Berätta om den. Hur ser den ut idag?
Men mycket... När jag var ung så var jag... Jag har sportat ganska mycket i mina dagar.
Och så skrattar du lite åt dig själv också.
Ja, men, du vet, men det var mycket så här... Jag gick i fotboll och försökte 7 år, men det gick aldrig bra. Jag liksom gjorde 1 mål under de här 7 åren. Det var ett självmål på vår största match någonsin. Jag simmade i många år och du vet sådär. Så jag har ju alltid sportat med väldigt många andra killar då. Eftersom att det är killlag. Och där så har ju alla varit så jävla sportiga och du vet så här... De har varit vältränade, haft så här sexpack. Medan jag har någonstans alltid gått kring och haft chipstuttar.
Mm.
När jag växte upp. För att jag gillade att sitta vid datorn också. Jag gillade att äta. Och det här var ju skitjobbigt. För att, alltså, ibland så fick man någon kommentar om varför är du så jävla tjock för? Typ. Och man bara,
från de andra då?
Ja, från de andra. Och det var ju också så här, de kanske inte menade något. Alltså, man är barn, man är så här, vet inte hur man ska föra sig i samhället liksom, och med sina medmänniskor. Och det var ju skitjobbigt, så då liksom började det komma in i perioder, kan vi nu jävla ska göra något åt det här. Du vet, jag gick och så här, tejpade mina bröst med silvertejp, alltså med chipstuttarna då.
För att få upp dem och bli fattare.
För att de skulle liksom, som Spanx typ.
Ja, men gud.
Ja, men du vet så här, duschade aldrig på gympan. Alltid när man säger, okej, nu är det stretch efter gympapasset, sprang in i gympa liksom i omklädningsrummet och så här, duschade aldrig, bytte om bara snabbt ut så att jag var liksom klar när de andra skulle komma in där. Och det var ju skitjobbigt, för ibland, du vet, hann man inte hela vägen, så blev man tagen på bar gärning, och då blev man egentligen, då blev man retad för att man var en svettig person, alltså du vet så här, eller varför vågar du inte duscha för? Man bara, och sen så alltså att växa upp är ju hemskt. Alltså det är ju jättejobbigt att vara ung om man inte är den coola i klassen. Så det är mycket så här kropp. Då börjar, du vet, så kommer in i perioder där man säger, yes, nu är det sommarlov, så nu kan jag bara liksom träna varje dag hela tiden och äta majs och tonfisk typ, som jag hade under perioder för att gå ner i vikt. Och gick ner i vikt jättemycket, men sen så av någon anledning så gick jag alltid upp igen. Min mamma då var i Brasilien i många veckor. Under en period, hon var där 7 veckor. På träffade sin familj över någon sommar. Och jag på något sätt, okay, men jag såg min så här golden opportunity att lose some weight. Åt ingenting på 7 veckor. Mamma landade in och bara, vad fan har hänt, du vet? Jag bara, körde mig direkt till Max. Tvingade mig att äta liksom typ 8 burgare och sen direkt till godisaffären. Och sen var jag ju återställd. Så jag liksom, det är liksom aldrig gått så långt att jag har fått ätstörningar. Men du vet, jag har ju försökt stoppa galg i halsen och sånt där. Men jag har aldrig lyckats. Så det är jättebra, för då slapp jag ju liksom bli sjuk. Sen så har jag väl någonstans i den liksom resan hittat någon typ av nöjd. Jag är nöjd nu. Jag liksom, jag tycker inte att jag är tjock längre, även om jag tycker att det är ibland lite jobbigt att ta med tröjan och bada liksom. Så. Men det är lugnt. Och sen så har det alltid varit längden. Jag har alltid varit ganska kort. Jag är ju inte jätte, jag är inte kortväxt. Men jag är liksom stabil 1,70. Under min uppväxt var det så, fick jag alltid gå till läkaren för att, okej, men du kanske behöver tillväxthormon för att du är kortare än alla i din klass. Jag gick så här på återbesök hela tiden, sen visade sig, okej, men du behöver inte tillväxthormon, du är bara kort. Men det var också jobbigt, blev lite retat för det. Men det värsta var nog ändå sen i samband med att jag började liksom på Perfect Day, fick synas lite grann för att jag hade börjat tappa hår. Jag trodde att jag var inne i en så här stressig period och att det skulle komma tillbaks. Men jag, tydligen så tappade jag mer hår än vad jag själv såg i spegeln, eftersom att folk skrev, gud, ditt hårfäste börjar liksom i mitten av pannan. Eller i mitten av huvudet. Och jag bara såhär, ja, nu när du säger det så ser jag det. Men jag, du vet, så, vad fan ska jag göra? Jag är liksom såhär, och då i 2 år tidigare, jag bara, men det kommer komma tillbaka. Så jag är bara stressad, det här kommer liksom lösa sig. Men jag mådde jättedåligt, hade mössa hela tiden, du vet, så, jätte. Att tappa hår som ung är fan inte kul. Men sen så gick jag till läkaren och bara så, men det här, vad är det som händer? Varför har jag inget hår längre? Och då var ju de, nej, men du har manligt håravfall liksom. Alltså som 50% av alla män får, men folk får ju det oftast kanske 50 plus. Men jag fick ju det när jag var liksom 23. Så det var skit jobbigt. Men då var jag så, men jag måste göra något åt det. La in mig på en klinik. Och flyttade liksom 1800 hårsäckar från bakhuvudet till framhuvudet. Och har helt plötsligt hår igen. Vilket är asoft. Så nu trivs jag ganska bra.
Men var det liksom ett svårt beslut för dig att ta då? Eller var det bara så här, okej, det här är det här som måste göras?
Nej, här måste göras. Alltså jag tänker inte så mycket. Jag bara så här, okay, men här är problemet, vad är lösningen? Okej, let's do it. Så.
Men hur tycker du att, så här, hur ser det manliga idealet ut enligt dig?
Svårt. Jag har aldrig haft så mycket killkompisar. Det är, senare tid har jag, nu har jag ganska mycket killkompisar, till och med mer tjejkompisar tror jag. Men manlig idealet, jag vet inte, det är väl att vara liksom 1,88, vältränad, snygga kläder, mycket hår. Typ så.
Sexpack.
Ja, men typ sportig.
Ja. Atletisk.
Ja, atletisk, precis så. Med kinsig kostym på sig.
Ja.
Jag vet inte.
Bra alla. Käkben.
Bra käkben.
Eller liksom den så här lite,
ja.
Tung, skarpt.
Ja, men modelligt liksom.
Henrik Lundqvist.
Ja, men precis. Men sen så tror jag att också så här, den bilden, den stereotypa så här, bilden, den börjar lite suddas ut, tror jag. Jag är inte säker, men Jag vet inte. Jag lever ju också i en så jävla stängd värld på så många sätt. Jag har ingen aning. Alltså jag sitter i min lilla mediebubbla där alla är så öppna och fria och tycker hit och dit. Det spelar ingen roll om du har liksom en svans. Alltså du är fin i alla fall. Alltså förstår du vad jag menar? Och då menar jag liksom inte en hårsvans utan typ en riktig liksom svans.
Om det är en enhörning.
Ja men typ såhär, det är ingen som hade reagerat. Typ, oh, good for you, du vet. Så jag vet fan inte. Jag vet inte. Det är svårt.
Kan du tycka att såhär, det behöver pratas lite mer om det manliga idealet? För vi pratar ju ganska mycket om det kvinnliga.
Ja, alltså i alla fall i unga år. Alltså jag är så pass såhär, trygg i mig själv idag att jag såhär, jag behöver inga förebilder som liksom går i bräschen för hur ja men så här, hur man kan se ut och liksom olika alternativ och sådär. Men som ung är så jävla viktigt oavsett om du är kille eller tjej eller liksom mitt emellan. Jag tror bara att man måste ha starka förebilder som liksom är som som har någon typ av stödfunktion för alla människor som kanske inte känner sig som normen eller känner sig som den populära eller känner sig som ja, men vad du nu än är. Så starka förebilder är skitviktigt för unga människor.
Mm.
Om jag utgår från mig själv. Sen så var det säkert, folk var säkert skittrygga också. Jag hade det svinbra. Alla atletiska människor med liksom... jag vet inte. Det är så jävla komplext. Ja. Upp alltså.
Du nämnde lite kort att du var väldigt stressad i samband med att du tappade håret och sådana saker. Vad har stress för roll i ditt liv idag?
Jag kan kontrollera den för jag tar inte saker på så stort allvar längre. Eller jag är skitseriös liksom, när det kommer till mitt jobb och sådär. Men det är fortfarande så här, vad gör det om 100 år ifall någonting går åt helvete? Jag brukar se livet som typ ett så här tv-spel eller datorspel. Alltså det är så här, det är bara spel och det ska vara roligt liksom längst vägen. Och det finns alltid någonting som är viktigare.
Mm.
Och så tror jag så mycket åldern. Alltså så här, det som blir viktigare, det blir viktigare. Och det som inte spelar någon roll, spelar verkligen ingen roll längre. Men så här, jag är alltid lite stressad. Men jag tror att det är bra sätt. Så jag tror att det finns bra och dålig stress. Jag har inte så mycket så här inre oro längre. Men sen så har jag mycket saker som ska få plats under kort tid. Men det kan jag inte göra.
Men vad hade du för stress innan då?
Mycket så här, och när man framförallt flyttade till Stockholm så var det så här, men gud, kommer det här bli någonting? Eller så här, du vet, hela vägen tills man faktiskt får bollen i rullning är ju en enda så här lång startsträcka som är lite påfrestande. Så att inte veta om det här kommer gå vägen eller inte. Sen så i efterhand så förstår man ju, men det är klart att det kommer gå vägen om man liksom jobbar tillräckligt hårt och är tillräckligt duktig, absolut. Men de första åren, sen så också, men så hela kommer ut grejen, kommer jag någonsin att göra det? Kommer jag någonsin att träffa någon? Kommer jag någonsin få barn? Mm. Men du vet, så här, alla de grejerna har jag också så här, jag är ganska övertygad om att allt kommer gå vägen även där. Så det skapar ingen inre stress. Nej, jag känner mig ganska...
Men hur gick du från att vara stressad över de här stora frågorna som du ändå nämner med att kanske få barn sen och komma ut och vara trygg i sig själv till att idag så börjar det löste sig?
Ja, men för att mycket av det har ju löst sig. Ja. Alltså så, jag kom ju ut, jag träffade ju någon, jag liksom... Jag är sambo och jag liksom har ett företag som går bra. Jag har alla de här grejerna så jag har svårt att se att, liksom, det inte skulle, att resten av bitarna inte skulle falla på plats.
Mm.
Det måste ju hända. Det är ju jättekonstigt om, så här, om att allting har gått bra fram tills nu. Och sen nu vid 27 års ålder när jag känner mig liksom gladare och piggare och mer liksom, nu kör vi än någonsin. Helt plötsligt ska allting rasera och att jag ska liksom vara nere på botten. Det kommer inte hända.
Det är ändå skönt att ha den tilltron på något sätt.
Mm, ja, men det är ju den här grundtryggheten, ja. Att jag redan har sett mitt liv hända.
Exakt.
Jag ser ju townhouse där i New York. Jag ser ju de där små barnen springa omkring där på trappen.
Det är lite Fredrik Eklund.
Ja. Jag ser ju SUV:n stå där och hämta och ska köra en till jobbet. Alltså, ja. Så här, det där kommer hända.
Och vad är din... Kan du berätta lite om din väg framåt då? Hur ser den ut? Vad är det du ser när du ser ditt här livet?
Nej, men nu så, vägen dit är väl så här, nu kör jag klart i Sverige här. Sen så, vi håller på i UK samtidigt med liksom influencer marketing. De är ju inte så snabba på bollen där borta. De är väl kanske det vi var för 5-10 år sedan här.
Mm.
En så här influenceragentur är ju fortfarande liksom någonting spännande. Så vi representerar lite personligheter där borta. Jag är ju övertygad om att just de här personligheterna kommer att ta in mig i någon typ av entertainment- värld. För det här är ju Bravo TV. Det är ju Fredrik, liksom. Han är på Bravo TV. Och jag har ju sett det här hända också. Och i och med att jag lärde känna de här då som har varit med i det här programmet Ladies of London. Som idag är det. De är ju också så här, de typ så skrev till mig nu när jag var i Sverige då. Men de var i London och skulle Andy Cohen komma. Alltså då producenten för alla de här Real Housewives och också tv-personlighet. De bara, ah, men här, vi ska väl ses och dricka drinkar på Chilton Firehouse i London. Vill komma? Jag var så här, bara, ah, jag är i Sverige. Men alltså, jag hade ju flugit som ett skott ifall jag hade haft liksom, några fler timmar på mig. Men jag ser alla de här små sakerna hända. Vilket jag vet att jag lägger ihop ett och ett. Och liksom, det går lite mer tid och jag träffar ytterligare någon. Så vet jag, då kommer jag vara i USA. Jag kommer göra typ någon tv där kanske. Som jag skulle tycka var kul att göra internationellt. Och sen så kommer mitt företag... Alltså, Det rullar på utomlands. Så jag får ju liksom konstiga mejl från folk som så här, kanske har lyssnat på podden och bara så här, men gud, jag bor ju i New York och jobbar med det här. Vi borde göra något tillsammans. Och det är ju bara så här, om man pratar högt om sina drömmar hela tiden och liksom berättar för så många man bara kan, så kommer ju folk hjälpa dig på ett eller annat sätt. Sverige, London, flyttat till USA. Kommer ha det jävligt liksom härligt där. Ha något fett kontor. Ha kul på kvällarna. Mycket middagar. Köper det townhouset. Åka ut till Hamptons på helgerna. Kanske ett hus i södra Frankrike. Det låter det väldigt materialistiskt. Men någonstans är det så här. Det är bara en symbol för att jag faktiskt så här lyckades. Att jag bestämde mig en dag där på liksom högstadiet. Att så här, det här är ingenting för mig. Jag vill vara i en värld där jag får vara mig själv fullt ut. Och också få, ja, men så här, få belöning någonstans för allt hårt jobb jag kommer att lägga ner på det här. För det, alltså, det är så mycket jobb. Om man vill någonstans.
Det är ju det som är lätt att glömma när man är betraktaren. Att man bara ser det här glammiga och lätta. Och som det var med dig, att så här, helt plötsligt en dag så fanns du där i de här... coola Schulman-familjen och bara, där sitter han. Oj,
verkligen.
Hur halkar han in genom den dörren?
Gud, nej. Och det är också så här, när jag säger att det har varit mycket jobb, då har det har varit alltså, det är inte så här att jag så här, jobbade från 8 till 8 på kvällen. Alltså jag jobbade liksom från 6 på morgonen till 2 på natten i liksom varje dag under flera år. Jag gör fortfarande till liksom.
Men kan du berätta lite om en sån dag då? Hur såg en typisk dag ut när du slet?
Ja, men sen första åren i Stockholm. Så typiskt då hade jag 4 saker som liksom skedde parallellt, och det var att när jag flyttade till Stockholm så hade jag en dröm om att jobba på en PR-byrå. Så då jag mejlade alla PR-byråer i hela Stockholm. Hej, kan jag få praktik? Jag heter det här och här och jag har ingen erfarenhet, men jag lovar att jag kommer inte göra er besvikna. Som jag idag inser att väldigt många skriver, eftersom att många vill liksom in i den branschen. Men då insåg jag, jag måste ju, för att de ska svara så måste jag liksom skaffa någon typ av legitimitet på mitt CV. Så då började jag på den här nättidningen då, Radio Magazine, som jag från att vara skribent och skrivit låtsasintervjuer med typ Lady Gaga fick ta över som så här, chefredaktör. Men jag fick också, eller så här, jag bara, här ska jag ska göra business nu. Så jag liksom startade mitt första aktiebolag och bara så här, tog in 2 delägare som kunde andra saker som jag inte kunde, typ AD och något annat, sales tror jag att det var. Vi blev en del av Fashion Networks, som var Elin Kling. När så här, bloggvärlden var helt, den var så ny och färsk, så gjorde ju hon liksom jävla mycket business på det. Och de hade massor av portfölj av sajter som de gjorde business på. Och vi fick liksom ingå ett samarbete och vara en av de här sajterna. Vilket var så jävla stort för mig, för jag hade ju bara följt det här liksom från Västerås och bara såhär, oh my god, jag är en del av det här nu. Det var liksom ett ben, och det var svin mycket jobb med det. Även om det låter som att jag skrev någon liten artikel där, det var jättemycket jobb med det. Sökte in på Bergs. Kom inte in på en sån här heltidsutbildning 1 år. Men det var lika bra det, för jag hade ändå inte råd med 136 000 som det kostade. Men kom in på en distanskurs i PR. Pluggade distans på Bergs. Men gud, jag har ju tid kvar. Jag söker en praktik så jag kan göra det på dagarna. Sökte en praktik som var en heltidspraktik på en PR-byrå. Heltid och övertid. Och sen så, jag har ju inga pengar. Jag måste ju betala min hyra. Jobbade heltid på restaurang. Vilket innebar att jag började 8 på morgonen, ish. Men innan det så var jag tvungen att gå upp för att skriva typ en artikel, mejla lite om den här tidningen och något, vi skulle göra något annonsarbete. Gick direkt till praktiken, var där till liksom 6-7, direkt till restaurangen, var där till 2 på natten. Och sen så var jag ju tvungen att plugga också i mellan här. Liksom, hitta mina, gå in på toan på restaurangen, sitta där med liksom, min mobil och försöka lära mig olika saker. Hemma på natten, när jag kom hem och skulle ju upp liksom, bara några timmar senare. Alltså man hittar sina vägar någonstans. Och det här gjorde jag för så jävla lång tid. Jag kommer ihåg att jag tvättade var typ så här, 3:e månad klockan 3 lördagnätter. Det var liksom då jag kunde tvätta. Och så bara, alltså jag körde så och bara körde. Och sen har det liksom den, jag har jobbat på det sättet, fast det är olika konstellationer med liksom olika typer av jobb och praktiker och studier hela tiden.
Ja. Men hur gick du inte sönder?
Eller men alltså mot slutet sönder? Var det ju såhär bara, alltså, nu jävla kommer jag breaka om jag bara...
Du blev såklart nedbruten, för det hade ingen återhämtning.
Ja, eller? Fysiskt nedbruten, men jag tror att jag någonstans här, psykiskt var så, jag var så jävla på väg. Alltså förstår du, i mitt huvud, jag var bara, nu, det här, allt det här händer mig. Hur, alltså jag är så glad att det spelar ingen roll om jag inte sover någonting. Och jag är fortfarande liksom ung och du vet.
Man kan gå sönder ändå. Ja. För att det är så kul, alltså att det blir för mycket ändå. Men du
mot
gjorde
slutet
inte det.
Så var det såhär, men jag fick jobb på min praktikplats, men det var ju så här 6000 kronor före skatt för ett heltidsjobb, så jag jobbade ju alltid kvar på den jävla restaurangen hela tiden. Men till slut så blev jag, när jag var med i Resumé för första gången med den här sajten då, när vi skulle ingå ett samarbete med Fashion Networks, då hörde Patriksson av sig, en PR-byrå som jobbar mycket med mode lifestyle. Vi har ditt gamla CV här från 3 år sedan som vi aldrig svarat på, men du verkar kul, vill du komma på intervju? Och så absolut, så gick jag dit och så gav de mig jobb som PR-konsult, och så sa de att jag skulle förtjäna 22 500 kronor före skatt. Och jag var så glad. Alla bara, det är en sån jävla skitlön. Jag bara, skojar ni med mig? Jag är så rik just nu. Bara så upp mig från den jävla restaurangen. Och bara så här, jag har ett jobb. Sen så började liksom, sen gick, jobbade jag liksom ett jobb 2 månader. Och insåg bara, gud, jag är ju hela kvällen och hela helgen. Och blev nattklubbschef på kåken. Stod där 4 nätter i veckan. Började skriva för styrplan.se. Började hitta alla de här projekten. Helt plötsligt var jag lika fullbokad igen. Men det var ju någonstans, då var det igen, jag behövde inte oroa mig för att om jag skulle ha råd att betala hyran eller inte. Jag behövde inte hyra ut sängplatsen i min dubbelsäng till en hyresgäst för att ha råd att betala hyran.
Gjorde du det?
Alltså så jävla bra sätt. Jag hade en lägenhet på Kungsholmen. Så hade jag en soffa och en dubbelsäng. Så hyrde jag liksom ut så här, två sängplatser. Så en fick sova i sängen, i soffan i vardagsrummet för 3000. Och en fick sova i sängen bredvid mig för 3000. Och hyran var totalt på 6000. Så då hade hela lägenheten betald.
Men så att det kom in okända människor och sov i din
säng? Det var bekanta från Västerås som fick så hyra läge. Och sen så byttes de ut lite då och då. Det var lite nya personer hela tiden.
Så du hade alltid en 2 inneboende?
Ja, men man hittar ju sina vägar.
Ja.
Det är det. Så alltså, jag tror att allt går. Bara man liksom så här, folk bara, nej men gud, det går. Man bara, det går visst det. Alltså, kör bara, herregud. Så det var så jävla kinky.
Det där är ju någonting som är så... så här viktigt att poängtera, för att någonstans så här ser man allt det här utifrån och så tänker man så här, åh men gud vad mycket det är, eller herregud och allting. Men sen är det också så här, det är ju inte för alla människor. Alla människor är ju såklart olika, alla personligheter är olika. Man mår bra av olika saker och man satsar på olika saker och man liksom blir påverkad av olika saker. Så att det, så här, din typ av personlighet ihop med din drivkraft, ihop med ditt mål, det är ju väldigt många saker som ska falla på plats för att du ska lyckas med det du vill göra.
Verkligen.
Och någonting som kanske är bra att komma ihåg är så här, vänta nu, för jag upplever att många blir så här påverkade och så här inspirerade och bara, åh, det här ska man göra. Men sen vänta, vill du det här?
Verkligen, ja, eller så här, 100%. Det har du helt rätt i.
För det är så lätt att tänka att man alla är likadana.
Det här är inte ett liv för alla.
Nej. Det är, alltså...
Men sen är jag också så här, jag måste också, för att jag menar bara att sen tror jag att idag har ju alltså unga så mycket press på sig med också alla de här, alltså allt bra de här stora profilerna gör, men också hur mycket så här ångest de skapar. Jag kollade på ett YouTube-klipp med Linn Ahlborg som är svinstor YouTuber, alltså jättestor. Och hon berättar om hennes nya lägenhet hon har hyrt i Stockholm och den kostar 17 000 i månaden och är parkeringsplats för 3 500. Och sen kommenterar inte hon det. Alltså du vet, det är i förbifarten. Och då går ju unga människor omkring och tror att det är normalt att som ny, precis tagit studenten, flytta till Stockholm, har råd med lägenhet för över 20 000 i månaden. Det måste ju skapa så mycket så här stress och psykisk ohälsa och ångest så det finns inte. Så jag menar bara, om jag var stressad som ung så tror jag fan att ungdomarna är ännu mer stressade idag.
Verkligen. För man har också fler att jämföra sig med. Ja. Du, och jag, du hade Västerås och dina människor där, jag hade min bubbla i Hedemora. Ja. Det är så här, våra uppväxt, alltså våran värld var ju mycket mindre än vad världen är idag.
Ja, den är så stor nu. Herregud.
Ja, det är helt otroligt.
Gud, jag får ont i magen av det här nu.
Ja, gud vad intressant. Mm. Jag tror att vi måste börja avrunda.
Det var väldigt trevligt.
Ja, men vad kul. Jag är väldigt glad över att du ville gästa. Och jag är väldigt glad över att du ville berätta mer om alltså, dels allt det här, men också så här, hur är det att vara man idag? För att det har vi inte någon aning om. Och jag tycker att det kanske man inte hör så mycket om.
Så vet inte jag om jag är så jävla representativ för hur det är att vara man idag.
Varför inte?
Jag vet inte.
Det är klart att du är det. Eller? Du om någon.
Men jag ser mig inte själv som en man. Eller så jag ser mig inte som en kvinna heller. Alltså, jag ser mig själv som mig själv och alltid gjort.
Ja, okej. Okay. Det är inte meningen att kasta på dig den manliga liksom, normen. Så.
Men jag brukar inte reflektera över den manliga normen så mycket. Men jag vet inte om det är bra eller dåligt. Jag kanske borde tänka lite mer över det.
Är det att du känner att du inte vågar ta den platsen riktigt?
Jag tror att jag bara så fokuserad på andra saker. Så att jag bara, hinner inte. Det har aldrig slagit mig. Eller jag bara så här... Jag vet inte. Jag vet inte vad det är. Att jag är ändå så mycket saker som är så viktigt för så många.
Mm.
Har jag bara släppt totalt.
Mm.
Det kanske ligger i mitt ansvar att jag borde liksom så här, bry mig eller föra någon typ av kamp. Eller så här.
Fast man kan ju inte dra alla kamper. Man, har ju inte,
nej.
Man kan ju inte ta allt ansvar. Även om man har många följare eller liksom är någon. Man kan ju inte heller gå i bräschen för prick allt. I hela livet.
Nej, men precis. Och mår jag bra i min värld som det är, så varför ska jag liksom ta in saker som får mig att reflektera och kanske må sämre? Det känns ju inte så...
Ja, det... Nej. Intressant tanke där.
Men jag är i alla fall jävligt glad, fan. Jag är fan jävligt glad. Det är bra. Livet är bra.
Ja, vilken skön avslutning.
Ja, jätte.
Sjukt bra.
Kul.
Ja, tack för att du ville komma och gästa och prata med mig.
Ja, tack för att du fick komma, en ära.
Daniel finns ju på sociala medier, i alla fall lite grann nu för tiden. Mm. Och du finns ju på Daniel Redgert. Nej, Redgert.
R-E-D-G-E-R-T.
Jag säger Redgert.
Men det gör alla, så det är okej, det är lugnt. Jag kommer över det också.
Ja, men det är bra. Och sen finns ju din bok också. Vem fan är han?
Finns det nu som pocket med extra material?
Perfekt.
Livet efter Perfect Day.
Mycket trevligt. Tack så jättemycket.
Ja, hej tack då. Så mycket. Hej då.
Följ mig gärna i sociala medier. Jag heter Peterfia på Instagram och bloggar på peterfia.se. Vill du komma i kontakt med mig så gör du det på info@peterfia.se. Jag vill rikta ett stort tack till Acast för studio och stöttning. Och ett stort, stort tack till geniet Elin Sjödén som klipper den här podcasten.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.